Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Absolut inte.
Ingenting.
Ingenting.
Du visste ingenting.
Ingenting. Jag visste inte att jag kunde fått ett nej där på plats.
Bro, inga instrument i Mello du... är på riktigt.
Är det sant?
Jag vet, bro, jag har ingen aning.
Vad är det för skit? Vad är det för fake där? Ta bort mig.
Det var för att Victor ville typ inte att jag skulle vara med. Men att du stod på det som fan och bara nej, nej, han ska vara med.
Ja. 100%.
Alltså. Men grejen är, alltså, jag ska inte ha tagit bort hotell på Paradise.
Ja, ja, ja.
Så jag har lagt i enkelsängar. Då måste Jenny motell vandra hem.
Paradise motell!
Paradise motell!
Tjurda! Vi har samlats här idag under detta tak för att återigen skriva historia. Varmt välkomna ska ni vara till Sveriges enda talkshow. Då är vi igång med mig, Anis Don Demina, och min persiska vapendragare, Behrouz Badre. Jag har en fråga till dig.
Berätta.
Om Alexander Pärleros och Bert Karlsson hade fått ett persiskt barn, hade det inte varit du? Då är vi igång.
Bro, du började så bra. Pärleros, jag vet inte vad. Jag kände hur framgången pumpades i mina bröst.
Gillar du Pärleros?
Ja.
Det här är ett öppet meddelande till Alexander Pärleros. Jag vill att Behrouz Badre ska vara med i framgångspodden. Och om det inte kommer hända, då vi har problem. Jag lämnar det där.
Jag ska skicka det så här meddelande som om du borde öppna kanalen.
Ja, nej, jag är som Trump på Twitter. Jag bara skriver skit. Men...
Okej, vi får se om han hör av sig.
Vi får se. Men vi har samlats här idag för att skriva historia i vanlig ordning.
Igen.
Och vi har en gäst med oss som... Jag måste ändå säga att jag har mycket av min framgång att tacka honom för. Han har haft rygg på mig sedan dag ett. Men innan vi pratade om denna enastående man som är här på besök. Om du sitter hemma, okej? Okay, det är fredag. Mm. Vad gör du en fredagkväll generellt?
Alltså typ chilla, kanske kolla Netflix.
Ja, filmkväll typ.
Ja, filmkväll.
Vad är den viktigaste ingrediensen i en lyckad filmkväll?
Jag skulle säga att man har något riktigt gott att dricka som är kallt.
Och när du säger det, vad är det första som comes to your mind? Coca-Cola Zero, mina damer och herrar. För! Coca-Cola Zero är som vanligt sponsor i Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Och Coca-Cola Zero, det är ju perfekt för en filmkväll. Alltså, är det ens en filmkväll utan Cola Zero, eller är det bara
nej,
kväll?
Nej, nej. Men
det är bara film.
Jag har en fråga till dig.
Varsågod.
Alla vet ju att du är professionell gamer.
Ja, Anis Headshot.
Ja, Anis Headshot. Och du har Janis samma internetcafé hemma.
Jag har streaming setup hemma. Men han kom hem till mig och han bara, vad är det här? Har du öppnat internetcafé?
Nej, men man vet inte om du styr världen med den. Eller om du bara styr den här gubben du skjuter med.
Ja.
Men när du sitter där som gamer i det här gamingrummet.
Svar ja.
Vad är det viktigaste för dig då?
En iskall Coca-Cola Zero.
Exakt.
Alltså bror, om jag vill vinna när jag spelar COD och träffa dem, mina fiender, my enemies are after me, då dricker jag en iskall Coca-Cola.
Jag skulle säga om jag vill vinna någonsin i livet, då dricker jag alltid iskall.
Det här är din väg till framgångspodden.
Det här.
Skål, mina damer och herrar. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow med Coca-Cola Zero. Då är vi igång.
Då är vi igång.
Och nu, mina damer och herrar, har vi kommit till den punkt som vi alla har väntat på. Alltså han har gjort så mycket i sitt liv. Han har gjort tre livstider plus minus. Han är en man som tog emot mig med öppna famnar när jag för första gången klev in i Melodifestivalen som en möbel i deras nummer. Han har varit en broder sedan dag ett. Och tro mig när jag säger det, i den här ytliga branschen, det är inte många människor jag säger så om, men den här killen är fan det. Numera är han mäklare, men innan det var han artist, tv-profil, en ikonisk man. Linköpings svar på jag behöver något riktigt bra här. Will Smith, mina damer, här kommer han. Samir Badran. Välkommen in, välkommen in.
Jag körde den här man gör som man rockar när man får sönder gitarren och styr. Välkommen, brorsa.
Jag vet inte om man ska hälsa eller
nej, vi kan vinka.
Ja, vi gör det.
Välkommen min vackra bror.
Jag måste bara säga, när du sa så här, han tog emot mig när jag kom. Jag skulle säga att när du kom till Sverige. Jag bara, vänta, hur fan, är det ens rimligt där?
När jag kom till dig i Sverige.
Han tog emot mig. Ja. På
Sverige öppnar sin fan.
Men jag ville verkligen att du skulle vara med. Alltså du har alltid varit, alltså du är, det är något speciellt. Du har ändå så här star grej runt dig. Så jag tänkte att sätta dig på en scen i Melodifestivalen, finns inget bättre. Och vad hände?
Att det blev succé.
Succé. Kolla vart du sitter i. Mannen, du har tagit över värld. Alltså, det finns, mannen, det, bara du fick sätta sig. Folk fick se det en gång och sen tog
det
över.
Det alltså, var, så, jag kommer ihåg det. För att jag var med Samir och Viktor när ni gjorde Shuffla. Och jag var den som spelade saxofon. Och från den dagen vi stod på den scenen i Göteborg. Det var dag och natt. För att helt plötsligt alla kände igen mig. Jag var han med saxofonen. Folk försökte boka mig till saxofongig. Jag bara, det är fullbokat. Jag ljög för media att jag kunde spela saxofon i år efter.
Men vad, men kan du spela saxofon?
Nej, det kan jag inte. Men kolla.
Vad gjorde du? Du stod bara sådär.
Inga instrument i Mello du... är på riktigt.
Är det sant?
Kolla, jag vet, bro, jag ingen aning.
Vad är det för skit? Vad är det för fake där? Ta bort mig därifrån. Är det här riktiga grejer? Du bara gick runt och bara dansade och var skön.
Nej, jag fake-spelade saxofon.
Jalla, hämta mig till Mello. Vad väntar du på det? Jag kan också stå och säga, göra den här eller någonting. Vad men, sjukt.
Ja. Så är det.
Åh, jävlar.
Men någonting som är på riktigt, det är Samir och Viktor, för ni var med i Mello. Men bror, jag vet inte ens vart vi ska börja alltså.
Inte jag heller.
Det är vilken jävla grej.
Levande legend alltså.
We interrupt this program to bring you a word from our sponsor. Sverige, mina damer och herrar. Dagens avsnitt är i samarbete med Anyfin. Och bara, nu vill jag säga en sak om sparande. För sparande är ytterst viktigt. Men det är också en grej som man lätt kan tänka, jag gör det sen. Det är lite exakt som disken eller gå till gymmet. Ja. Att man bara, jag skjuter på det.
Jag tar det,
men det är ju väldigt viktigt. Man har en framtid man måste look out for. Look out after, som man säger i Amerika.
Exakt.
Och därför så är vi glada att berätta att Anyfin har nu en sprillans ny sparfunktion, mina damer och herrar. Anyfin vill att det ska vara så enkelt som möjligt att spara pengar. För saker är ju enklare om de är enkla, som man brukar säga. Så därför så kan du nu med Anyfins nya spartjänst inte bara få hjälp med att spara pengar. Du får också 0,8% i ränta. Du får alltså betalt för att spara pengar. De växer på hög, som man säger. Och pengarna är inte bundna, så du kan ta ut dem fritt exakt när du vill.
Och som inte det var nog, Anyfin har också olika sparhacks som gör att du sparar pengar automatiskt i appen.
Helt otroligt.
Det är sjukt.
Och som om det inte var otroligt nog, så har vi nu tagit fram en kod för er där hemma. För vi bryr oss om er som lyssnar på Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Så med koden, då är vi igång 100. Så får ni 100 kronor som ni får hjälp att spara med. Som är lite så putt i ryggen. När ni gör er första insättning. Och så sparar ni pengar med Anyfin med koden. Då är vi igång 100. Koden gäller en vecka fram. Så gör er själva en tjänst, Sverige. Och spara lite pengar tillsammans med Anyfin. Och tack Anyfin för att ni sponsrar dagens video. Då är vi igång.
Jag måste bara fråga, hur gammal är du?
Jag är 32, 31.
Och du har hunnit med så här mycket?
Mannen, 32, jag är skitgammal. Jag har tappat halva mitt hår. Jag vill göra hårtransplantation och jag har fått helt grått.
Jag levt tre liv och var 31. Och då är det ändå jävligt, jag har hunnit med jävligt mycket.
Men du, var ju, du är ju typ, du är ju den enda, typ den enda så PH-deltagaren som slog sig ut på riktigt, riktigt. Mm. Det är många som har gjort karriär efter som influencers. Men att bli folkkär artist, det är fan inte många som kunde göra efter docusop, alltså efter så förnedrings-tv som det heter.
Nej, alltså grejen är att jag hade press. Jag hade en farsa som är muslim. Och jag tänkte så här, om inte jag gör något bra av det här nu, alltså förstår du, man går in i tv, man gör lite såna här grejer som man inte ska göra. I alla fall inte framför tv-kamera. Alla vet vad jag menar. Alltså det,
jag har ingen aning, kan du berätta vad du menar?
Ja, du och Bingo Remier pratade jättemycket om förra veckan. Såna grejer. Och grejen är att komma ut sen, alltså du vet, och ska försöka förklara att jag gjorde något bra i tv. Det gick inte. Nej. Så jag tänkte, okej, nu ska jag göra allt i min makt för att liksom komma någonstans utav det här. Ja. Så jag startade en blogg typ. Alltså det var det jag visste. Jag hade sett för typ Pau och Desi och de här.
Det var det 2014?
Ja, exakt. Alltså det var så det startade. Och jag pratade lite bakom kulissen här att jag fick 8000 kronor i månaden. Jag hade 160 000 läsare.
Du blev blåst?
Brutalt blåst. Alltså jag hade... Jag kunde inte ens betala min hyra. från början. Oh,
det är som bara han får inte heller betalt.
Det är sant. Jag bara, får man betalt? Vad menar du?
Nej, men det var det som var min drivkraft från början. Liksom. Att jag ville, liksom, jag ville på något sätt lyckas. Men av någon anledning, jag trodde att jag gillade media, eller så här, rampljuset. Men jag har insett att jag inte trivs med den här, alltså trivs i att bli för bekräftad, eller vad fan heter det, uppmärksamhetsgrejen. Hatar det.
Alltså man, du var alltså så här, jag kommer ihåg när vi hängde, för vi var ju kompisar, vi åkte ut till Grekland, vi tatuerade in varandras namn och grejer. Och vi, jag kommer ihåg att du var under ett mikroskop hela tiden. Allt du gjorde skrevs då. När du var med i min första podcast som heter Det är inte hybris om det är sant. Det spelar ingen roll vad vi sa. Det blev artiklar i Expressen. Det var helt sjukt. Och jag bara säger, för fan vad jobbigt det måste vara. Jag är ändå ganska skonad. Det händer att de skriver om mig också. Men du var på en helt annan nivå med dig.
Ja, jag vet. Man kan inte göra någonting. Alltså det är det som också är obagligt. Ja. Alltså jag vågar inte göra ett skit. Nej. Jag vågar ju typ inte cykla här ute som din Uber-grej. Alltså om jag gör, det står direkt. Alltså du vet, om jag gör fel, om jag cyklar, eller om jag går mot rödljus. Ja. Om jag andas fel så skriver de någonting.
Ja. Alltså även nu?
Ja, nu är det ju mildare. Ja. Nu är det, men gör jag något fel nu? Jo, direkt. De väntar ju fortfarande. De har väntat sedan dagen jag startade, har de väntat på, snälla gör något fel. Ja. Mm. Förstår du? Alltså det är liksom, så jag tycker, alltså det är inte så jävla roligt. Det är därför jag är imponerad av, alltså er, speciellt alltså hur du har tagit in, nu har du kommit in i den här Anis-vändan, men alltså att du, jag har ju sagt det i framgångspodden, jag sa det bara, Anis, att han klarar av den här pressen, men du älskar det här på ett annat sätt än vad jag gjorde kanske, jag vet inte.
Men jag tror också att jag är ju Robin Svensk, min manager, och tackar väldigt mycket. Men vi är väldigt selektiva med vad vi gör. Så när vi väl gör något, då har vi tänkt igenom det 100 gånger och sen gör vi det. Alltså då går vi ju in med inställningen. Men jag kommer ihåg att du var med i allt. Och jag kommer ihåg, för att vi hängde då, att du gjorde mycket så här, tv-grejer och sånt som du typ inte ville göra ens. Och där har vi, även om Robin har lärt sig av dina misstag.
Säkert.
Men vi liksom, det var ju så här, vi fick förfrågningar nu om att göra tv-program åt helvete i en annan del av världen, i djungeln typ. Och jag bara såhär, fast det är bättre för mig att göra grejer som jag vill göra, typ som programledare, tv och idol och sånt. Men jag kommer ihåg då att det var mycket så med det, att det var mycket grejer som du inte ville göra, som du blev tvungen att göra.
Ja, det var lite sånt. Alltså det var såhär, många gånger var det ju cashen som gjorde att jag var tvungen, att jag kom in. Det var såhär, jag kunde inte säga nej. Det var såhär, fuck alltså, jag håller på att dö för att jag är så trött. Men fan, de ger mig 500 lax för att medverka i det här. Okej, skitsamma, jag gör det.
Vad hade du gjort annorlunda om du kunde spola tillbaka tiden 3 år?
Det är många gånger säga nej alltså. Jag tror det. Supa mindre, det gjorde jag för sig. Alltså dricka mindre alkohol. Och säga nej till fler grejer. Och mer hälsa och rutin. Men det var mer starten. Alltså mina 5 första år hade jag ingen kontroll över vad jag gjorde. Det var det som var dåligt. Det snackade vi också om bakom kamerorna här förut. Att hade jag börjat göra någonting bättre, alltså hade jag fått komma in idag, om jag kom in idag, då hade jag kunnat köra hela mitt liv. Men jag började, jag insåg för sent nu när jag är kraschad att jag klarar inte, alltså jag skulle inte kunna, alltså det är för sent.
Jag måste bara fråga, alltså du sa det här med att uppmärksamhetsgrejen inte var din grej. Var det från första början, eller blev det typ som en fobi ju längre du höll på?
Från början tyckte jag det var lite kul. Då var det så här, shit, de vill ta bilder med mig och de här, jag vet inte, det var ju ganska brutalt, men det var mycket så här, de flesta ville ta bild efter den där PO-grejen. Det var en stor säsong och jag blev stoppad överallt och jag vet inte vad. Jag tänkte, fan, det är ändå rätt mäktigt alltså. Men sen så blev det, alltså det vart överdrivet. Jag blev typ, kände mig pressad. Vart jag än gick, du vet, det blev, alltså jag blev så här, det vart klunga runt mig. Du vet, när jag satt mig på kaféer och stod det folk och dunkade på rutor. När jag åkte bil så blev jag stopp. Alltså det vart riktigt så här, alltså typ mer obehagligt när jag var ute på krogen. Jag vet ju hur du är när du går ut på krogen. Du vet, folk samlar sig runt dig och du kan inte röra dig. Varenda person ska ta bild. I timmar. Och hela tiden om och om igen. Jag kunde stå på en klubb från klockan 8 till klockan 2 och bara ta bilder. Till slut fick jag panik. Alltså jag bara, fuck det här. Jag drog på mig luva, vill inte, du vet, luva och glasögon. Ville bara, du vet, gömma mig från alla. Jag ville inte att någon skulle se mig.
Jag tror att det var en helt annan hysteri kring kändisar också 2014. Tänk dig hur många fler kändisar det finns idag kontra då. Så jag tror inte att folk är lika galna nu när de ser någon som är, alltså som syns på TV och sånt.
Sant.
Jag har en fråga till dig.
Jag kör.
Har du något så här minne med så här, din mest konstiga interaktion med ett fan?
Vänta, låt mig bara tänka. Alltså det var inget så här reklamaktigt. Det var bara, jag tänkte samtidigt.
Jag kommer ihåg en med dig som jag aldrig kommer glömma.
Ja, berätta.
Vi hade gjort gig någonstans och jag var med på Put Your Hands Up för Sverige. Ja. Så jag följde med på era spelningar ibland. Och så hade vi varit någonstans och så hade ni signering efter.
Ja.
Och så signerade ni och så tog folk bilder och skit. Ja. Och så kom den mamma med ett spädbarn.
Ja.
Alltså det här barnet var 60 minuter gammalt. Alltså det här var, det här var ett nykläckt unge. Alltså 6 månader max. Och så kom hon så här ganska högljudd, jag vet inte om hon var packad kanske. Och bara, Samuel, det här är ditt största fan! Och du bara, voilà, det är ett barn, vad menar du? För du hade fått nog. Du bara, det här barnet kan inte ens tänka eller prata, vad snackar du om?
Oh,
det kommer jag aldrig glömma.
Nej, det där har hänt så jävla många gånger. Alltså, de skyller på sina barn och knuffar fram dem. De är livrädda, de kollar på mig och säger, men fan är han? Så här. Jag bara, alltså, jag är fungen att säga till föräldrarna ibland. Jag bara, de vet inte ens vem jag är. Jag blir arg alltså. Jag bara, han har ingen aning. Det är du som vet vem jag är. Alltså de vet inte vem fan jag är.
Jag måste bara säga, exakt någon liknande grej hände typ i somras, kommer du ihåg det, när vi var ute. Och så kom det fram en mamma med en unge till dig. Och så ville hon att hon skulle sjunga för dig. Eller det var någon sån här grej.
Oh, det var...
Och unge vill inte sjunga, va?
Ja.
Morsan blev
Vi står mitt på Drottninggatan. Och hon bara, hej, det här är min dotter.
Hon har någonting hon vill säga till dig. Jalla, kör.
Hon ska sjunga för dig. Jag bara, okej. Okay. Hon vill inte sjunga. Hon bara, jalla, sjung. Och hon vill inte. Hon bara, du behöver inte sjunga, det är lugnt. Tack för det.
Fan vad kul.
Men har du något som du kommer ihåg som var såhär, vad i helvete?
Nej, men jag har faktiskt ett med. Var inte du med i Nyköping någon gång?
Jo, det var.
Ja, du var med i Nyköping. För den klubben kommer jag in, eller kommer jag ihåg. Var det när du var där eller inte när du var där? Jag har spelat det flera gånger. När vi kom in och sen, det var helt tomt på stället. Det är inte något med något fan att göra. Men när det var helt tomt och ägaren och typ hans släkting eller något bara stod där längst bak och sa kör. Ni får köra ändå för vi har bokat er, vi har cashat, men det var inget folk där. Var du med den gången?
Jag tror det var erat gig. Vi käkade middag innan på någon så här uteservering vid vatten där.
Ja.
Och så var det, de var jävla uppträdd. Men sen så kom det typ folk sakta men så här, det var
det var nog samma ställe, men jag och Victor har spelat där innan. Det var därför jag tog med dig. Jag bara, fan, om det inte kommer någon människa, då är ändå Anis där med oss.
Ja.
Och då kan vi ha kul. Nej, men okej, det hade inte något med, det var en helt annan sak jag tänkte på. Men så här, okej, något konstigt något fan har gjort mot mig.
Jag måste bara flyga in det här stället i Nyköping. Hur jobbar de med marknadsföringen? Ni har varit där flera gånger och aldrig varit någon där.
Nej, men de tror att vi är riktiga rockstars. Och de tar typ så här 500 spänn i inträde per person i Nyköping. Alltså mannen, det är ett halvt studiebidrag.
Det är sjukt. Ja, du kan ju typ köpa lägenhet för det. Betala entré.
Vet du vad det värsta erbjudet jag har fått det?
Vadå?
Alltså jag blev kränkt. De ringde mig. De bara, hej, vi ringer från tv-bolag. Ja. Jag bara, uff. Och det här var början av min karriär.
Ja.
Jag bara, nu händer det. Nu kommer talangjuryn kanske. Ja. Eller någonting. De bara, hej, vi ringer från Biggest Loser, VIP. Jag bara, jag är inte intresserad. Hon bara, nej, jag tror inte du hörde. Det är VIP. Jag bara, vadå VIP? Hon bara, det är du och andra kändisar.
Ja,
jag bara, vadå? De bara, det är Biggest Loser, men sen det är du. Och sen kommer jag inte ihåg vem hon sa. Hon sa väl någon kändisnamn.
De lägger in det som ska till Spybar.
Och jag bara, jag är inte intresserad. Klick. Hon ringer mig efter en vecka. Hej, vi har tänkt, vi vill ha med dig ändå. Ola, jag sa nej. Och jag vinner hur mycket pengar de är. Det var helt sjukt.
Men har du blivit tillfrågad Lyxfällan?
Nej, men jag
har blivit. Lyxfällan, det är också Lyxfällan VIP tror jag.
Ja, men så det som Pau gjorde.
Ja.
Men har du haft paraknas? Aha.
Nej, men det var ju det. Och de bara, men vi kan lägga upp någonting så att det ser ut. Alltså, jag bara, aldrig i mitt liv.
Bara, vi kan filma din vardag när du fiskar. Man bara, Lyxfällan. Varför skulle du vara med där?
Nej, jag vet inte. Det var också så här grej. Alltså, jag tror att man får betalt för dem. Ja, alltså så här, vanligt.
Alltså, jag tror att jag frågade Pau och hon sa typ så här att hon hade inga... Alltså, hon hade 5 000 i någon faktura hon hade glömt betala.
Ja.
De bara, det är skitbra, Lyxfällan.
Ja.
Men vad gör man inte för publicitet?
De bara, sälj lite PlayStation så kan du gå. Okej, okay. Så bara, nästa avsnitt. Kommer Sami Badran.
Nej, men fan. Det var sån hysteri. Jag kommer också ihåg ett tillfälle. Vi var i Göteborg.
Ah.
Vi hade gjort, vi gjorde Mello, Shuffla.
Ah.
Och innan jag berättar den här storyn, det finns en intressant grej med Shuffla. Och det här visar...
Säg inte att när du dansade, det var fake också.
Nej, jag dansade på riktigt. Jag shufflade på riktigt. Men det var... Och det var här jag visste att jag bara, det här, Samir är inte bara en till kändis, Samir är min fucking bror. Det var för att Victor ville typ inte att jag skulle vara med. För att han ville hålla er grej för er. Och det är väldigt vanligt att man inte vill dela rampljuset i den här branschen. Men att du stod på det som fan och bara, nej, han ska vara med.
Ja, 100%. Alltså jag vet inte, jag tyckte du passade in med oss. Alltså för Victor, grejen att Victor är väldigt olika. eller var. Han är svensk och blond och alla föräldrar älskar honom. Och jag var arab och hatad av alla föräldrar. De trodde jag var så här ond människa. Du vet, bara, i våran grej.
Till arab så han får skit. Jag kan dela bördan med honom. De har varit, nej det är inte jag, det är den andra arab.
Nej men grejen är, och jag kände så här, ibland kände jag bara så här, fan skönt att få in en polare ännu bättre, alltså ännu mer i våran grej. Alltså det kan vara, det var lite jobbigt att bara vara två ibland. Tyckte det var skönt att ha in en polare bara. Så skitsamma, vad fan om du gjorde en karriär av det, för alla vet inte. Alltså allt handlar om att förvalta. Alltså du kan vara med i Melodifestivalen, men du glömde efter en vecka. Folk kan komma ihåg killen med sexaktionen.
Ja, men det är därför Linda Bengtzing gjorde Mello för 10:e gången förra veckan. Eller 12:e eller vad fan. Åttonde. Det är ju för att det är en cykel. Och jag och Robin pratar alltid om det när vi gör tv-produktioner överlag. Men det som var viktigt med Mello det är att man förvaltar det bra efter. Många gör samma grej efter, för att det är det alternativet de har och kan tjäna pengar på det. Det är att man åker på så här turné i så här jättesmå städer i så här köpcentrum typ. Men vi gjorde ju aldrig, vi åkte på festivalturné och bara så här hanterade det. Alltså vi förvaltade fönstret annorlunda bara. Och jag tror och det är svårt att göra. Tror jag. Ni förvaltade ju också väldigt bra, för ni släppte ju hits också.
Ja, men grejen är att vi gjorde olika grejer på olika håll. Han gjorde sina grejer och jag höll ju på mycket med tv samtidigt. Ja. Och det var det som gjorde liksom att det var hela tiden varmt, hela grejen. Men alltså, sen var det också folk som sa, jag kommer ihåg, det var i början, varje typ vecka, månad i början när jag startade sa de så här. Kör så länge, fan är det man säger, knivet,
så länge järnet är varmt. Smid så länge järnet är varmt.
Ja, exakt, någon sån där skit. Jag vet inte vad det var, något sånt där. Och grejen är, jag smed som en åsna för att hålla det där varmt i 10 år. Jag höll på så länge med det där järnet. Alltså, och folk fortsatte. Du vet, det hade gått 3 år, 4 år. Och de sa så här, släpper ni inte en hit nu, då kommer ni vara bortglömda. Och vi släppte, sen vart det ju sämre och sämre. Alltså våra musik till slut. De sista, jag vet inte vad vi gjorde i slutet. Men det var ju verkligen alltså... vi smed så länge järnet var. Men det är det som är saken. Alltså det är verkligen viktigt, just den där grejen att alla kan inte förvalta. Och jag tror att många, bara att när du skulle komma in till oss. Jag tror att han kanske var rädd för att du skulle ta en plats. Vilket du också gjorde nu. Jag visste inte att du skulle göra så här brutalt. Men alltså, så, det här, han kanske förutsåg. Han bara, Anders kommer fucking ta över världen om han får.
Ja, men jag tror jag hade tagit över världen med eller utan shuffla, måste jag dock säga.
Jag
måste bara flika in. Det är lite tråkigt att han tar över Sverige och börjar som en bluff. Genom att inte sjunga den här saxofonen.
Vad sjunger en saxofonen?
Så bara, nu vet ni. Yeah, fake it till you make it, brorsa. Du behöver inte ens kunna saxofon. Gå bara ställa på Mello med saxofon. Eller piano. Så du behöver inte spela på det. Ställ bara bredvid.
Nej. Alltså, det där var en push. Med
ja, men det gjorde jävligt mycket. Och jag är evigt tacksam. Men alltså så här, sen du gjorde ju Talang. Alltså jag så här, PH har ju förändrats. De ska ju släppa någon så här ekologisk Paradise Hotel då. Det är så här,
ekologisk.
Ja. Men det var det var ju någon så här typ sexuellt ofredande i Paradise Hotel.
Ja,
och så de stängde ju ner och sket i och sända en halv säsong. Den säsongen som Ikenna vann, då sände de inte klart. Och nu så har de tagit fram en ny. Och de gick ut med så här förändringarna som ska ske i Paradise Hotel. Och det här var ju ett jävla liv också. Du kan du ju söka på, Emil. Vi har inte presenterat Emil idag heller.
Nej.
Vad är det för härskarteknik vi håller på med? Ja,
men det blir som när det är vankas löneförhandling. Då drar man ut på det. Han ska veta. Alla är kött bara på det här företaget.
Emil, välkommen. Tack. I vanlig ordning.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår superbra som vanligt.
Du sitter ut och sitter fett skönt, jag
svär. Ja,
du har riktigt militär aura i din outfit.
Men ni skulle bara veta. Du skulle bara veta.
Jag vet inte, det där kändes snuskigt.
Okej. Vad fan menar du?
Du kollade med ögonen och sa du ska bara veta.
Jag undrar också vad det vi ska veta.
För ja, jag vill inte veta. Kan du skriva förändringarna i Paradise Hotel?
Vadå, så du menar att på grund av den här incidenten har de gått ut och gjort...
Men det är också, de här förändringarna är väldigt intressanta, för de är inte så drastiska som man kanske kan tro. Okej, här kommer förändringarna som ni kommer se i Paradise Hotel. Först och främst så byter de namn från Paradise Hotel till Paradise. Det är nummer ett.
Okay.
Alla deltagare ska vara över 20 år. Par behöver ej bildas avgörande på kön.
Du behöver ej bilda familj. Det är upp till dig. Vi har lämnat det fritt. Så.
Bredare sammanställning av deltagare i casten. Inte längre krav på att vara singel för att söka till programmet. enkelsängar i rummen, ny inspelningsplats i Mexiko, nya temaveckor som tar upp andra ämnen och dilemman än tidigare. Och alltså så här, okay. Ta det här från någon som betalar hyran genom att reagera på reality-tv. Det här är jätte... Så här, kan ni inte bara skrota?
Ny inspelningsplats, det är det sjukt.
I Mexiko! Ja. De
det blir bra för programmet.
De bara, vi tar det huset tre hus ner. Ja, då kanske ingen märker något. Skrota bara det här programmet vid det här laget.
Men jag ska nu får folk som är i par också söka in. Ja. Så bara, det är det man vill göra när man är par.
Ja, ja, det är
det första man tänker.
Tänk dig att du kommer hem.
Man kastas över ansökningsgrejer.
Du kommer hem.
Du älskling.
Jag har en idé.
Kom in, PO.
Va? Ska du söka till PO? Vadå? Man kan vara i par, sa de.
Kan du vara glad för min skull?
Men vadå? Jag förstår inte riktigt hur det här... Jag fattar inte. Alltså, du som har varit med i PH. Mm. Kan PH fungera på annan inspelningsplats i Mexiko? Det är jättekonstigt.
Det är lite sjukt.
Med alltså, enkelsängar i rummen och inte krav på att man ska vara singel. Med bredare sammanställning av cast. Och att par ej behöver bildas avgörande på kön. Det kommer ju bli ett annat program.
Det kommer ju bli snarare värre om det par kommer in. Och det kommer ju bli...
Jag tror inte att det är par som ska komma in. Utan jag tror att så här, Berra som har flickvän, han kan ansöka och vara med.
Okay,
perfekt. Någon som är i relation sen innan kommer då otrogen på bästa sätt.
Jag ska bara till Mexiko 3 månader. Men tömmer du kylen? Men grejen är, alltså, jag ska inte ha tagit bort hotell på Paradise.
Ja, ja.
Så jag har lagt i enkelsängar. Då måste Jenny motell vandra hem.
Paradise motell.
Och sen tror de att det ska bli lugnare.
Ja.
De bara, nej, det där är din säng. Det är min. Alla har varsin säng. Så ja. då sköter sig alla.
Alltså, kom på ett nytt program bara. Det är så här, kollar man på vad som finns. Det finns så här, Love is Blind, Too Hot to Handle, True Love som har kommit till Sverige nu. Det finns ändå roliga koncept. Mm. Kan vi inte, det här är ju... Det här
är Love is Blind är så jävla bra.
Jag har
alltså
inte sett den.
Se på det. Har du sett det?
Nej, jag har bara hört
det. Det är det bästa som någonsin skapats.
Alltså mitt favoritprogram just nu, det är Älska, Älska, Inte. Har ni sett
det? Det är också bra. Är det med han Said eller vad ni... Är han som är tillsammans med...
Ja, han från Dubai.
Va?
Nej, du pratar. Det här är där de ska hämta en partner från utlandet.
Ja, jag har inte sett det.
Jo.
Jo, han, ja, du menar han
Indien som är tillsammans med hon, den gamla kvinnan.
Ja, nej, alltså lyssna, har ni inte sett på Älska, Älska, Inte?
Det är skitfint.
Jag bara ska börja reagera på det här. Det är ett otroligt program.
Okej, okay, jag kanske sa fel. Det kanske inte var samma program vi snackade om.
Jo, det är samma. Det är samma. Det är hon äldre damen från Göteborg. Som är tillsammans med han
Pakistanien. Okej. Jo, vi snackade om samma program. Ja. Jag snackade om någon engelsk version av det.
90 Day Fiancé.
Exakt.
Ja, det är samma. Exakt. Ni måste börja jobba mer. Alltså, ni har för mycket fritid. Vad är det? Jag hänger inte med. 90 Day Fiancé. Nej, den har visat. Agneta. Ja, kolla bara.
När du är mitt i säsongen. Jag vet inte hur mycket man kommer ihåg. Men hur cirkus är det?
Du glömmer bort livet utanför. Så det är lite som ett... Det är som att det finns bara ni. Efter typ, jag vet inte, det är som att man hjärnan vänjer sig vid att det bara är vi där inne och man glömmer bort omvärlden. Ja. Sen är ju kamerorna dolda dessutom. Jag vet inte hur det är idag, men jag tror fortfarande...
Det är sådana här runda koppar typ.
Ja, eller? Precis. Ja. Så man tänker inte ens på att de finns där. Så till slut, första dagen tjejer går och fixar sig, du vet så här, du vet när de går förbi kamerorna. Efter typ 3 dagar så glömmer man totalt. Man sitter där och man skiter fullständigt i att de finns där. Alltså från början att sitta med en kamera när man sitter och skiter. Den är inte så nice, men efter ett tag så man bryr sig inte. Så efter ungefär efter ett tag så är det ju alltså man blir ju mer och mer du får en ilska, man blir lite så här monster i det där för att man vill så gärna vinna. Ja. Och det är så allvarligt. Att åka ut, det är lika med döden i princip.
Man vinner 1 miljon, eller? Eller en halv miljon?
500 000, tror jag. Ja. Men grejen är att man har lite i bakhuvudet ändå. Kommer jag ihåg att så här, shit, hur kommer folk uppfatta mig där ute på andra sidan? För man vill ju fortfarande spela spelet, men man vill ändå inte bli så här sönderhatad. Mm. Så det är en väl, alltså, ja. Men det är på riktigt. I alla fall när jag var där, jag vet inte hur det ser ut idag. Vi gjorde inte till oss så mycket som jag ser att många gör idag heller. För man tänkte mer så här, okej, det kommer synas på tv. Man kommer kanske få någon som tar kort på en. Men det var inget så här, Instagram och sånt, det var inte stort på den tiden.
Men tror du att folk har sett din karriär och bara jag ska söka till PH. För att jag, Shazamir kan bli känd, okej också.
110%, det är jättemånga som har sagt det till mig själva.
Alltså, det är alltså många deltagare?
Som, ja, deltagare. Att de säger att de ska göra samma. Att de ska liksom försöka gå in och sen köra. Göra som jag gjorde. Och, typ, tycker du jag skulle passa? Jag har fått många så här, grabbar som frågar. Tror du jag skulle passa i Paradise? Sen pratar de nästan som mig med en keps bak och fram. Och jag ångrar att jag hade den där kepsen bak och fram. Jag tyckte jag var så jävla ful med den kepsen. Alltså, det, men, ja, jo, men det är många. Alltså, det är 100%. Så är det, 100%.
Men jag, alltså jag kommer ihåg när jag, för du och jag, Robin, för er som lyssnar eller tittar, Robin sitter bakom kameran, han är alltid med, han är min manager högra hand och, mitt, och han är även Berras manager, och mitt liv fungerar inte utan honom, så vi umgås väldigt mycket och han är med på allt. Och vi satt i din bil och så kom den här nyheten om här är förändringarna i Paradise 10. Och det första han sa efter jag läste de här förändringarna, han bara: åh, kan de inte bara skrota det här programmet nu? Och det är ju fullt rimlig åsikt.
Vadå, fast det är skit, tycker inte du om PO? Eller tycker inte om PO?
Nej, men det är utdaterat brorsan.
Alltså det har ju varit många nu, det är många som, men fan det är typ, alltså det är ändå, jag tycker fan fortfarande det är bra. Alltså jag började se, jag vågade inte se typ 3 säsonger efter att jag hade sett min. För jag kände så här, fan de kommer ta min plats då i början. Jag tänkte ändå så här, folk kommer, jag var ändå rädd för det, så hjärnet skulle smidas i början. Men sen så började jag kolla på det, jag tyckte det var skitbra alltså. Mm.
Alltså jag fattar ju varför folk kollade på det. Mm. Men nu är det så här, det är 2022.
Ja.
Det räcker, alltså det är så här, det är som att man skulle sända hem till Midgård igen, som vi pratade om med Markoolio-avsnittet. Det flyger inte riktigt.
Nej.
Och sen så är det så här, det var ju grejer som hände i den säsongen av Paradise Hotel som gjorde liksom att de var tvungna att stänga ner skiten. Mm. Och det är ju för att det programmet är uppbyggt för att det ska bli bajsmacka.
Mm. Ja, det där var faktiskt vidrigt.
Problemet var ju inte enkel- eller dubbelsängarna, det var ju casten.
Ja.
Du är med i TV och sen så är du med i Talang och du är med och du förlovar dig i TV.
Ja.
Det var väldigt fint.
Ja, det är alltså det där klippet. Min tjej sitter och kollar på det jämt. Hon bara, kan inte vi kolla tillsammans? Jag bara, nej. Det är så vidrigt. Du sa ju för fan inte jag på en halvtimme. Snälla.
Kommer ni ihåg, kan vi bara, innan du playar här. Kommer ni ihåg vad jag har sagt om det här med frierier på offentliga platser?
Ja, jag har värst utlägget om det här.
Jag har en teori om att, så här, att fria till någon, det ska man göra mellan fyra. Alltså det är mellan ens älskling och en själv som man ska dela resten av sitt liv. Och det är ett intimt ögonblick. För jag har sett så här videos när folk friade typ Mall of Scandinavia och sånt. Och det ser bara så jävla konstigt ut. Det här, i TV kan jag ändå så här, ge lite dispens. Jag tycker ändå det är lite mer okej. Men när, om du hade gjort något annorlunda, hade du fortfarande friat i TV då?
Jag hade nog inte gjort det igen.
Eller var alltså, det så här, fick du spons på
vixen? Nej, men jag tänkte så här, fan, jag tänkte ändå, Julia ville ha något special. Alltså så här, i något frieri ska ändå vara mäktigt. Det ska vara något man kommer ihåg för resten av sitt liv. Det här är en självklar grej. Men jag var så jävla, jag var nervös för det var livesändning. För det första. Och jag var nervös för att de skulle säga nej.
Och du hade inte stämt
nej,
om eller?
Nej, ingenting. Min familj var där. Jag tänkte så här, tänk om hon säger nej nu. Ja, och man hade ju stress. Alltså det var ju på tid. De bara, okej, nu kan du fri. Alltså typ sådär. De sa i lurarna, så nu kan du köra.
För det är live-tv, så det är viktigt att såhär, reklam
exakt,
kommer.
Det live, och mitt hjärta då, det hoppade 7 slag fel. Och sen så började jag. Och grejen är, alltså jag skäms när jag ser det. Men jag vill bara säga, hon ville verkligen säga ja. Och vi är fortfarande tillsammans idag. Ja. Och vi kommer gifta oss. Men alltså, det ser ut som att hon ska säga nej. Okay. Men fuck it, kolla på dem ni vill. Jag hatar det.
Men jag måste bara säga en grej. Innan du alltså friade, kvällen innan, du frågade inte sen när ni åt middag, bara, du, om jag skulle fria någon dag? Bara,
absolut inte.
Ingenting. Du visste ingenting?
Ingenting. Jag visste inte att jag kunde fått ett nej där på plats. Och grejen är, jag säger ju, man kommer höra någon gång i det här, att jag säger, kan du typ något så här, ja, men kan du svara? Eller vad säger du? Nej, vad säger du, sa jag.
Oh my god.
Och det är för att de säger i lurarna så här, hon måste svara nu.
Oh ja, okej. Okay.
Det här är självskadebeteende. Ja, det är självskadebeteende alltså, på hög nivå. Ja, och Samir Badra, han är inte rädd för Gud.
Det är precis. Tryck på play.
Ja, okej. Och jag är så nervös när jag gör det här. Min tjej sitter där, Julia.
Oh jävlar.
Jag älskar att du gör det. Följ med.
Okej. Julia, sen första gången vi träffades så...
Vart kollar du någonstans? Du vågar inte kolla på henne.
Bror, jag höll på fucking dö.
Speciellt. Fattar nog att du hade svimmat.
Varför fattar du om jag hade svimmat?
Ja, men jag fattar om du hade svimmat nu.
Tjejen jag någonsin träffat.
De har vi inne, du måste reklam.
Och jag älskar dig så mycket. Fan, jag är så nervös.
Och när i örat säger de fria nu.
Nej, snart. Kolla här. Inte nu. Det är att hon måste svara. Det här har jag tid på mig fortfarande. Okej? Okay? Här är jag tid.
Okay.
Så sätter jag mig
nu. Vänta, vill jag fråga dig.
Oh my god.
Jag älskar det.
Det är bra. Fokusera på mig.
Oh shit.
Har du sett det här?
Nej, det här hade jag sett.
Har du sett det?
Nej, det har jag inte sett. Men jag lider med det, brorsan. Det är inte ens en krigare som anfall. Så hon krigar med svärd och grejer.
Ja, hon säger ingenting.
Vad säger du?
Vad säger du? Jag ska då spela låten i bakgrunden.
Nej, det är ju fint ändå. Man blir lite berörd.
Det var jävligt fint. Det var jävligt
kärleken
fint.
Är ju väldigt vacker. Oh. Och ni är ju tillsammans idag.
Ja. Oh.
Jag kan godkänna frier i på bästa sändningstid.
Alltså, men hur gick du själv med på det här? Jag hade aldrig vågat det där.
Var det produktion? För jag kommer ihåg när jag var med Idol. Ja. De bara, Aris, kan du tatuera dig i Idol extra?
Ja.
Jag bara, ja, absolut, en rolig grej. Var det här liksom produktionen som bara, Samir, kan du fria i sändning?
Nej, ja, inte, nej. Nej, nej, faktiskt att jag kom med den grejen själv att jag så här, jag tänkte så här, fan hon vill ändå, alltså, eller jag vet inte om hon vill. Vi hade varit samma 6 månader. Alltså hon
är så jävla kaxigt där.
Ja, men alltså, och grejen att jag har fruktat hela mitt jävla liv för att fria. Det är där som är det, även att det är 4 väggar. Alltså förstår du, bara sätta sig ner och hon säger nej. Tänk om hon inte vill. Man, vet du hur mycket press jag hade på mig? Tänk om hon sa nej till mig.
Men hur vågade du göra det då?
Inte fan vet jag. Du ser ju, jag håller på fan, jag vet inte hur fan jag vågade det.
Jag hade loggat ut direkt.
Ja, jag höll på att logga ut nu.
Jag hade haft en lapp, jag bara, kan du läsa den här och bestämma dig? Jag hade inte vågat stå sådär. Så
men ni ska gifta er?
Ja.
Berätta, när, var, hur?
Ja, men nu, precis när vi skulle gifta oss så kom ju den här coronagrejen.
Ja.
Och slaktade allt så att våra föräldrar, våra farföräldrar och allt det där, de kunde inte komma.
Mm.
Eller inte för att vi så här skickade ut någon inbjudan, utan det var bara, alltså det funkar inte. Och då tänkte vi, okej, vi kör nästa år. Och sen så, nu det här året så har jag ju gått in på en ny grej som vi kanske går in på, jag vet inte. Ja. Men, och då känns det bara inte så här rimligt just nu, så det blir nästa år.
Mm.
Och det är ingen stress, fan. Alltså jag känner mer och mer ju längre tiden går att vi är rätt för varandra.
Ja.
Så även att det skulle bli om 5 år så är det ju, så är det, tanken är ju att vi ska vara livet ut.
Tills döden skiljer er åt.
Exakt.
Det är väl det som är att gifta sig. Lova det till varandra. Men på tal om det du precis sa. Du har ju haft lite annat för dig på senaste. För att, jag undrar så här.
Ja.
Du var alltså, en av våra mest folkkära ansikten i Sverige.
Mm.
Och någonstans här så måste ju någonting ha hänt som gjorde att du känner, fuck det här, jag ska bli mäklare.
Ja.
Berätta.
Ja, men under alla, alltså innan jag ens gick in på i den här grejen så tyckte jag att det var kul med liksom investeringar och sånt i lägenheter. Alltså långt tillbaka sedan jag var typ 20 bast innan jag ens tänkte på att Paradise Hotel fanns, whatever. Men i alla fall så nej, men jag som sagt, jag brände ut mig hårt i den här musik- och artistgrejen. Jag var inte lika smidig som ni är och jag hade ingen, jag vet inte, jag körde bara all in på allt som fanns. Och jag kände bara allt, alltså det började bli så här, jag orkar inte gå ut och käka middag, jag orkar inte träffa människor, jag orkar inte vara det här stresslivet, då var det inte kul längre. Även hur mycket pengar man än tjänat så tyckte jag inte det var roligt längre. Och då tänkte jag så här, fan, jag måste göra något annat. Så jag bestämde mig bara för att sälja min lägenhet. Jag har ju berättat det här för många, men jag bestämde mig för att sälja min lägenhet. Och det var ju då jag träffade Adam. Och när jag träffade Adam så kände jag fan, alltså det här kanske är roligt ändå. Alltså det här, det ser fan soft ut.
Och för er som inte vet då, Adam är ju
är
din chef. Han äger Unik Fast, som är en fastighetsbyrå i Stockholm.
Ja.
Som jag också har köpt och sålt med. Så han är otrolig. Det är en riktigt jävla tåg, Eva, han är. Bra mentor kan jag tänka mig.
Ja, mycket.
Men så han kom hem till dig och skulle sälja din lägenhet på Regeringsgatan.
Ja. Ja, och det var ju då kände jag fan, det hade ändå varit roligt. Jag sa aldrig det till honom just då. Men han sålde min lägenhet, det vart skitbra, en bra försäljning. Och så flyttade jag hem. Och till en början var det inte så. Jag satt hemma i Linköping, tänkte så här, okej, ska jag typ börja jobba på ett lager? Ska jag börja på ICA? Ska jag börja på Verisure?
Men hur mycket...
Ja, just det, nu har jag dragit värst alla marknader.
Men hur mycket, liksom, hur mycket resurser... När du flyttade hem till Linköping, flyttade du hem till dina föräldrar då?
Nej. Jag köpte en lägenhet.
Ja. När du flyttade in i den lägenheten, din tjej flyttade också med dig?
Ja.
Det är en jävla uppoffring.
Ja.
Är hon därifrån också?
Ja.
Ah, okay.
Mm-hmm. Så det
är ändå rimligt. Mm. Men hur länge hade du kunnat varit ledig utan att jobba och fortfarande gå runt ekonomiskt?
Att börja, ja, jag blir,
men var, alltså, liksom, var du aldrig rädd att pengarna kommer ta slut om inte jag jobbar?
Nej, jag tänkte så här, om det börjar bli alltså dåligt. Alltså jag tänkte så här, jag har sparat ihop en bra med cash, och om det börjar liksom bli jobbigt så vet du, tar jag ett vanligt jobb.
Ja. Mm.
Alltså så där, så det var inget, nej, jag hade aldrig de tankarna.
För jag tänkte på, för du pratade, Samir nämnde mig i framgångspodden och sa att Anis, han bara kör.
Mm.
Och mycket av det som ger mig lugn, det är ju att jag vet att om jag vaknar imorgon och bara jag skiter där, då kan jag veta exakt hur länge jag kan vara ledig, under vilken livsstil, under vilken levnadsstandard, utan att behöva jobba tills jag klär ut vad jag vill göra.
Ja,
och det ger ju mig ett lugn som gör att jag känner att jag kan jobba på en dag.
Ja.
Men var det någon gång du satt, för du måste ändå varit ganska förvirrad om du var utbränd och bara, vad fan ska jag göra?
Ja, men det var mycket. Alltså jag satt, vet, jag började göra lite musik, prodda lite, tänkte ska jag börja skriva till andra artister. Jag tänkte så här, fan ska jag göra någonting, bara tjäna lite cash, men bara på ett plan där jag bara har kul. Sen vaknade jag upp en morgon och kände så här, fan ska jag testa och plugga till mäklaren då? Alltså det var lite så här, jag hade pratat lite med Adam, frågat kan jag jobba hos dig så här som assistent typ, eller vad fan som helst. Men så bara ej, fan ska jag testar att plugga. Och så kom jag in typ en vecka senare på det där plugget och körde. Och det var ju så här, folk har frågat mig många gånger så här, hur fan klarar du att plugga? Och grejen är, jag har ju grov ADHD. Nu är jag lite lugnare idag än jag var tidigare, eller jävligt mycket lugnare är jag idag. Jag vet inte om jag ser lugn ut nu, men whatever. Jag är tusen, skitsamma. Men i alla fall, jag käkade de här, vet du det, ADHD, alltså centralstäm, vad fan heter det? Inte central,
alltså,
det är fan.
Medicin. Alltså för att kunna fokusera, eller vadå?
Ja, för fokus.
Det här är alltså fullt lagligt.
Ja, exakt. Concerta och Ritalin och såna här grejer. Jag fick det utskrivet för min ADHD. Och på det sättet kunde jag ändå sitta och fokusera i timmar. Och liksom, och med lite med driv och liksom ett mål, så kände jag, fan det är ändå nice. Och jag tyckte på något sätt att det var ganska kul och intressant med skolan och lära sig en ny grej, och sen kunna liksom och se, ja men testa andra sidan, den vanliga, ett vanligt jobb. Och det visade sig efter 2 år att fan det var värt det. Det är svårt nu i början, men det är jävligt kul att jobba som mäklare alltså.
Hur länge har du kört nu?
2 veckor typ.
Ja.
Alltså både jag och Bära har ju väldigt bra insyn i alltså fastighetsbranschen.
Ja.
Jag har precis köpt en ny lägenhet. Grattis till mig. Jag säljer också min nuvarande lägenhet, så söker någon en cirkel 3 i Vasastan. Varmt välkomna. Men så här, ni får rätta mig om jag har fel.
Yes.
Men att vara liksom en toppmäklare. Alltså jag tänker på typ Ronny, som jag ändå känner, som är din kollega. Som är så en av Stockholms bästsäljande mäklare. Det jag vet med honom, det är, för vi brukar skriva till varandra och skriva din jävla häst.
Ja.
För att han slutar inte jobba den här killen. Han går hem när han är klar, och han kommer till jobbet när han börjar. Ja. Och det är liksom en, för jag tänker på det ofta, så här, hur hade mitt liv varit om jag gick tillbaks till ett 9-5? Jag tror alla offentliga personer någon gång tänker, för fan vad skönt det hade varit att ha ett vanligt liv som du beskriver. Ja. Den här andra sidan. Att liksom släppa allt ansvar, all press, och bara så här, ta ett riktigt jobb och bara jobba 9-5. Mm. Men för mig är det så här, jag vaknar och gör det jag älskar. Det är en lyx. Och det är en lyx du hade också. Jag tror att det är så här, det är ju så jävla annorlunda livsstil kontra 9-5.
Ja.
Eller så här, alltså ett vanligt, alltså
ja, men det är därför den här branschen, exakt som du säger, den är ganska lik den här eran bransch. Alltså jag kan också gå upp när jag vill egentligen. Nu gör jag inte det, för jag går ändå och försöker ändå vara lite whatever. Där kan man gå upp. Man kan jobba de dagarna man vill. Man bokar ju in möten med kunder.
Ja.
Och liksom och då kan man beställa. Alltså Ronny och Adam, de är ju de mest högpresterande på kontoret just nu. Och Erik, han är duktig som fan. Eller alla är duktiga, men de kör stenhårt. De kanske bokar in 40 möten om dagen. Nu vet inte om det är överdrivet, men de liksom slaktar ju hela tiden, bara matar ut. Jag har ju valt att jag kommer inte köra samma grej igen. Jag är inte ute efter att bli den rikaste och mest framgångsrika mäklaren i världen kanske. Jag är ute efter att ha ett nice och roligt jobb. Det är en duktig mäklare, men hellre kvalitet än kvantitet. Jag har redan kört den här slaktgrejen i den här branschen. Jag orkar inte gå in igen. Men när de säljer mig hittills har det varit jävligt. Alltså det har varit rekord, 3 rekord på de säljningar jag gjort nu. Och det har varit jävligt, alltså det har varit populärt, alltså det har varit bra. Marknadsföring är ju svinbra. Jag får ju marknadsföra på min Instagram, och de har liksom blivit jävligt nöjda. Även att jag inte slaktar och gör 70 affärer om dagen liksom. Jag klarar inte det, alltså jag skulle inte klara deras
tempo. Men det är för det jag tänker, att som toppmäklare då är det så här: jobba tills du stupar typ. Det är ju helt upp till dig. Hur många objekt vill du ha in? Och det är så många som du jagar. Men det jag tänker är, och det här är nog en tanke som jag kan misstänka mig har slagit mer än en person. För att du som tv-personlighet och tv-profil och allt som du har gjort, det har alltid varit väldigt plojigt och inte så här seriöst, hej, göra miljon affärer aura, om du fattar vad jag menar. Tror du att det är så här till din nackdel? Jag vet inte, jag ska formulera mig på ett bra sätt. Men jag menar bara, den här skojiga, roliga Samir, rent spontant, är ju inte den man tänker att man ska lägga miljon affärer i händerna på. Den tanken måste ju du också tänkt. Hur har du tänkt liksom axla den grejen som är att de inte ska tänka att det är inte Paradise Hotel Samir som ska sälja min lägenhet, utan det är den seriösa, nya versionen av det.
Ja, men grejen är faktiskt, jag fick in en kund idag. Hon ringde mig förra veckan. Eller hon skrev på Instagram faktiskt. Hon har en fet lägenhet i Vasastan, och hennes kille har en 18 miljoners lägenhet på Östermalm. Och hon sa så här, hon bara: varför jag väljer dig är för att du har sånt jävla driv i din gamla karriär, och jag vill inte ha en, nu säger jag att jag är ner någon mäklare, men hon sa, jag vill inte ha någon trött äldre mäklare som liksom bara gör sig, är så jävla, jag vill ha någon skön, rolig kille som verkligen vill sälja social, alltså så på så sätt, hon verkligen ser ju fördelarna i det, vilket också jag kommer slakta för de här två lägenheterna nu. Jag förstår exakt vad du menar, att man kanske vill ha en jätteseriös person som kan varenda pappers. Jag kanske inte är bäst på varenda pappers grej eller i all juridik, men jag har ju mött så många människor i mitt liv, jag är duktig på att socialisera mig med människor, och det är ju en viktig grej på visningar eller på när man träffar kunder överlag, och alltså, även förhandlingar, så det är ju, men jag fattar exakt vad du menar.
Bara, du har ju erfarenhet av det här med att köpa lägenheter, för vi har också pratat om det här, och för mig som känner dig så är det så här: jag vet ju vilket driv du har. Jag känner ju det, jag vet ju att du blir ju manisk. Och sen när du jobbar, då slutar du inte. Det var ju också det som gjorde att du gick in i väggen när du jobbade som artist. Men för dig, Bera, som är lite mer utomstående, hur ser du på den här grejen som han gör?
Jag skulle precis flika in och säga att så här juridikbiten, den är liksom, jag tror att i den branschen du är, när du har gjort 50 affärer, då är det ju liksom kontroll-C, kontroll-V för dig. Alltså, det är
precis,
autopilot.
Precis, exakt.
Det är ingenting du behöver kunna nu, utan du kommer veta vad det som kommer krävas, och du ska gå igenom kontrakten och alla sådana saker. Men sen tror jag också att idag är det en jävla djungel bland mäklare också. Det är ju många som inte har någon de känner eller har sålt någon tidigare. Och där tror jag du får en jävla fördel. För att, precis som den här personen som skrev till dig på Instagram, många vill ju kanske... Många kanske kan ha en bild att så här, men en mäklare kanske är på ett visst sätt, eller det kanske inte känns tryggt. Då kanske det är mer, alltså, mjukare att gå till en sån person som dig. Som också liksom, du kanske liksom ändå har berättat hur det tidigare liv har varit. Du vill göra lite mer kvalitativa grejer. Du har en stor plattform som man kan också...
Ja, det är väl det. Alltså, exakt där också. Även att vi säger att jag inte är den bästa mäklaren de någonsin valt. Men jag är den bästa mäklaren de någonsin kan få marknadsföringsmässigt. Ever. Alltså, jag når ut till i princip varenda svensk familj i hela Sverige.
Men sen, jag tror också att så här... Du också så här, ju mer affär du kommer göra, dels kommer du få mer den här seriösa stämpeln också, för att då kommer du ju bli mer mäklare och mindre PH-deltagare. Och sen så, om du liksom, så som de mäklare man känner som är ganska duktiga, när de har kört kanske 1-2 år, då får de ju mycket också återkommande kunder som har köpt så tidigare.
Precis.
Så då har man ett eget nätverk man kan jobba med. Så att där du är nu, alltså alla som börjar, även för alltså stjärnmäklarna, de hade ju inte de här antalet spekulantregister och människor från början. Det är ju något man har byggt.
Man måste börja ju någonstans.
Man måste börja, alltså, bygga upp det liksom.
Jag tror också att folk, så här, i och med att du är du, så börjar inte du på samma ställe som alla andra.
Nej.
Utan folk förväntar sig att du ska göra, alltså att du ska vilja göra succé i som, precis som i allt annat du har gjort. Så om, för det är förmodligen folk där hemma som kollar nu som kanske tvivlar på dig. Jag som känner dig, jag vet vad du går för. Men du har en kamera exakt där. Jag vill att du tittar in i den kameran och till alla de där hemma som ska sälja en lägenhet i Stockholm. Berätta för dem nu, varför ska de välja Samir Badran?
Ja, men jag är driven, jag är social, jag är ganska skön ibland, jag är snäll ibland. Men jag har bra grejer att ge. Jag har en bra marknadsföringskanal och jag har ett bra team bakom mig. Och jag kommer satsa allt för att bli en duktig mäklare. Och jag kör kvalitet, inte kvantitet. Såväl mig som din mäklare.
Och glöm inte uppge, Anis bära 20.
Exakt, 20%.
Okej, så Samir Badran, innan vi ska låta dig återgå till att höja kvadratmeterpriserna i Stockholm. Vad händer härnäst?
Nej, nu ska jag bara lära mig allting kring hur man blir en jävligt duktig mäklare. Jag ska sälja mycket och jag ska ha ett lugnt och skönt men ändå roligt och försöka ett relativt framgångsrikt liv, är tanken.
Och om man har en lägenhet i Stockholm och vill sälja, säljer du hela Stockholm?
Ja, mest innerstan. Ja. Alltså centralt. Med tanke på att det är där jag känner till, där jag har bott hela mitt liv.
Så om man vill sälja sin lägenhet, vart kontaktar man dig?
Man kan skriva antingen på Instagram, DM, eller mail.
Men får du inte DMs där folk bara, hej, vi säljer lägenhet, och så gidrar de bara för att de vill prata med dig?
Jo, nej. Det är mer att det är folk som har ringt mig och hållit på sådär.
Ja, jag fattar.
Faktiskt.
Mm. Skönt.
Så, ja. Nej, men det är vad jag ska göra härnäst. Och ni då? Vad ska ni göra?
Jag vet inte. Vi ska sälja min lägenhet.
Ja, vi har ju eventuellt lite grejer på G som vi ska göra som inte är inrikes.
Then we are igång. International.
Den vi har lite igång. Nu, Al Jazeera.
Nej, vi har lite planer. Vi har lite idéer för den här talkshowen. Jag ska göra massa stand-up.
Ja, just det, jag såg det, fan vad fett. Om vi bara lite, jag såg det, var jävligt bra jobbat.
Tack.
Fy fan alltså.
Du är varmt välkommen att komma ner så.
Ja, gärna, mer än gärna.
Det är jävligt kul. Vi håller på, jag vet inte hur mycket jag får berätta, men det kanske ska göras turné eller något. Jag vet inte, fan, vi får se. Men vi har kommit till ett segment som heter Med andra ord. Du har kört leken med andra ord.
Ja.
Vi ska köra den.
Ja.
Du kommer få massa ord på en telefon av Emil. Du har en minut på dig. Och beskriva ordet som är på skärmen, fast med andra ord. Så om det står fotboll, du kan inte säga boll man sparkar på.
Okay.
Utan du måste beskriva den med andra ord.
Fast man får säga något man sparkar på.
Det får du säga. Men inte boll får inte vara med. Nej, inte fotboll. Så du ska få en telefon av Emil.
Det är en minut.
Du har en minut på dig och du har...
Är det här värsta seriösa grejen?
Du har en minut. Bara Per Lernström har klarat 10 av 10.
Jaha, är det 10 på en minut?
Det är 10 frågor max.
Som du kan hinna. Så det är bråttom.
Wow. Men Bingo, vad fick han förra? 5?
5. Så Bingo har satt ribban lägst och Per Lernström har satt ribban högst. Så att är du redo med tiden, Emil? Är du redo med ordet? 3, 2, 1, varsågod.
Du spelade saxofon där.
Nej, men det är
sen då? Paradise Hotel spelas in där.
Mexiko?
Ja. Jag och Julia ska fira det här.
Skifter?
Ja. Du gjorde den här på kroppen.
Tatuering?
Ja. Vi ska ta en... inte selfie.
A groupie?
Groupie. Ja.
Du var med i Idol och jag var med i...
Talang?
Ja. Jag är en...
Mäklare?
Ja. Och jag kan sälja din...
Lägenhet?
Ja. Och han ville inte att du och jag skulle bli vänner.
Viktor Frisk.
Ja. Och vet du, man kan ha en framtids... Nej, när man sover så kan man...
Drömma.
Ja. Klar. Fast dröm var sista.
Ja, då blev du diskvalificerad.
Alltså, du klarade det riktigt snabbt. Fan, du var snäll mot Samir, Emil.
Men du stoppade tiden eller vad gjorde du?
Ja, men du hade 13 sekunder kvar.
Måste höja åldersgränsen.
Vad var bingo för grejer?
Nej, bingo, give me bingo. Att han pratade mellan grejerna. Vad skulle jag göra imorgon? Man bara, han säger ordet. Nej, men det var lite chitchat mellan grejerna. Men alltså, det var fan... Du måste väl nästan varit snabbare än Per där, eller?
Det var snabbare än Per Lernström. Det är otroligt. Du toppar topplistan, min kära broder.
Jag tänkte att jag skulle göra någonting väl här.
Ja, men du har briljerat. Intressant avsnitt där, tycker jag. Både kul och seriöst. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Om ni kollar på YouTube, kommentera, prenumerera, gilla allt det där. Lyssnar ni i Podplay och där poddar finns, gör det man kan göra där, 5 stjärnor och allt vad det är. Behandla oss som att vi är den bästa Uber-chauffören du någonsin haft.
Exakt, jag ber dig, ge oss 5 stjärnor. Vi har aldrig haft bra betyg någon gång. Åtminstone låt oss ha bra betyg här.
Tack så mycket för att du kom hit, en ära att ha det här.
Tack så mycket.
Det är kul att se att du verkar må bra, det gör mig väldigt glad.
Tack så mycket, brors.
Du är en otrolig man, vi är att andas din luft. Bära, samma sak där.
Kärlek.
Du är en framgångssaga. Framgångspodden, Pärleros.
Om inte Pärlros hämtar mig, han kommer komma med ridande på ett isbjörn i bar överkropp.
Bror, om inte jag, alltså, om inte jag ska erövra framgångspodden så är det fan ut med det på sig opassande. Så att Pärlros ringbära, eller Robin Svensk, eller Emil, eller Samir, eller den som svarar. Och tack för att ni har kollat på Sveriges enda talkshow. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid, samma kanal om ni vågar, vill och kan. Och ja, vi ses när vi hörs och allt det där. Tack så mycket, då är vi igång.
Då är vi igång.
Tack så mycket.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.